There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig, Fabian? Jag hörde att ni får börja gå ut nu igen.
Jajamensan, lockdown är släppt. Nej, men det är bra. Börsen är på all time high, i alla fall om du kollar på Nasdaq. Tagit tillbaka hela coronanedgången, vilket är fantastiskt. Jag kan troligtvis säga att senaste veckan har varit en av de bästa veckorna i min portfölj, vilket är extremt trevligt.
Så du äger inte bara, guld och dollar längre?
Jag äger inte bara guld och dollar.
Dollarn, tittar man på dollarindex, alltså DXY, så ligger ju den ändå plus 4% för året. Så det har ju varit en av de bättre tillgångsklasserna att köpa ändå.
Ja, du vet, det är som man säger, kapitalism. Det skiljer den som är smart från den som är fattig.
Ja, det är, du får stå för uttalandet. Men jag tänkte så här, vi ska kicka igång det här. Och eftersom Peter Lynch har sagt att 15 minuter spenderade på världsekonomin är 10 förlorade minuter, så tänker jag att vi lägger ju max då 5 minuter på världsekonomin. Det låter väl rimligt, va, eller?
Ja, jag tycker det är rimligt som fan. Exakt.
Och tänkte jag bara säga snabbt, eftersom allting vi kommer prata om idag är så bullish, vi kommer att prata om massa bolag som har gynnats av corona och det är mycket e-handel och den typen av saker, så tänkte jag bara dra lite saker här som är negativa för. 42% av så kallade non-financial public companies i USA, det vill säga inte bankrelaterat och finansrelaterat men annars noterade bolag, de säger nu att de diskuterar då sänkta investeringar, alltså 42%, nästan hälften av de här bolagen. Runt en tredjedel pratar de om att minska återköp och utdelningar, alltså aktieägaravkastning så att säga. Och 17% har ju fokuserat nu på att minska belåningar och städa upp i balansräkningar och så. Det är det vi pratat om, att det problemet har ju legat mycket i att det är fruktansvärt dåliga balansräkningar på många företag på börsen, och det måste liksom, någon gång måste det ställas upp det där. Och nu börjar väl folk själva dra i det eller gå i konkurs. Så de siffrorna, alltså, ja, runt hälften, en tredjedel, 20%. Jämför man med finanskrisen så var de här siffrorna på 25, 11 och 7. Så man har i princip dubblat det då idag. Så att det är, ja, det är ganska oroväckande siffror. Och apropå finanskrisen och konkurser, så kan jag också nämna att konkurserna i USA nu, de rullar ju in i takt just med finanskrisen ungefär. Så att vi har redan tagit in i princip hela 2019 års konkurser. Och vi är på väg i god takt att nå samma nivå som 2008. Tittar man dessutom på S&P 500, nu har ju drygt 400 av de här 500 företagen rapporterat. Tittar man då, liksom, slår man ihop det här så kan vi se att year over year, så från Q1 förra året, så har omsättningen stått i princip still. Det är plus minus noll nästan. Lite positivt. Vinsterna dock har minskat med mer än minus 7%. Och då ska vi komma ihåg, det här är ju faktiskt väldigt viktigt att tänka på, att det här är alltså Q1, och Q1 är ju pre coronaviruset. Så att det vi har tjatat om är att vi har haft en väldigt, väldigt svag ekonomi på väg in i det här, och det här har ju bara accelererat det ytterligare.
Absolut, och jag tror då att vill man ligga långt så bör man vara extremt noga med vad man äger för bolag. För om man inte är så här, jag investerar för 30 års sikt, som jag inte tror att någon egentligen gör.
Inte vi heller för den delen.
Nej, absolut inte. Och jag tror att lätt att man kan ombalansera sig för att maximera sin potentiella avkastning. Att få de här 20-30-40% drawdowns är ödesdigert.
Och något vi också pratade en hel del om, som verkligen har visat sig nu, tycker jag också tydligt i praktiken, det är det här med att hittar man bolag som man verkligen tror på och gillar och ändå vill vara långsiktig och till och med kanske gynnas i sådana här situationer, ja, de går ju ner när allt annat går ner. Vi såg ju många bolag som såldes ner, men det är mycket, mycket lättare psykiskt att faktiskt köpa de bolagen som man känner att okej, men vänta nu, deras business har inte förändrats någonting. Och vi ska lyfta några sådana exempel i dagens podd, och vi har pratat om många förut också, men det är så otroligt mycket lättare att våga öka då när det går ner, för då är det ju faktiskt som, man brukar skämta och säga att det, eller skämta, det är många som säger på allvar, men man brukar prata om att det är rea på börsen när det har gått ner, och i en del bolag är det ju faktiskt rea. Men å andra sidan, jag hade ju inte velat köpa liksom Norwegian eller Scandic eller någonting där på ens på botten.
Nej, jag tycker som vanligt, det är mycket smartare att köpa bolag med tailwind framför headwind. Alltså som har vinden med sig istället för mot sig, för majoriteten av investerare. Det är mycket svårare att sitta och bottenplocka.
Verkligen, det kräver en helt annan, precis som egentligen short selling, alltså att blanka aktier, så kräver det en helt annan nivå på analysen. Det är alltid lättare att jobba med momentum och bolag som liksom fundamentalt har momentum också, och som du säger då, medvind.
Ja, dessutom har man ju sett senaste, i rapporterna de senaste veckorna, de bolag som faktiskt har haft corona på sin sida har ju levererat enorma rapporter. Och som vi sa med Netflix, de har ju fått liksom dragit fram nästan kundbasen i tiden. Kunder som skulle liksom bli medlemmar om 6 månader, 12 månader, 18 månader. Den mängden har kommit nu. Och det här ser man ju på flera bolag vi ska prata om idag, bolag vi ska prata om nästa vecka och nästa vecka. Upplever samma sak, och därför har vi sett senaste 2 veckor bolag framförallt inom SaaS, framförallt inom e-handel och så vidare, som går upp 20-25-30% på rapport, vilket är helt otroligt.
Och när techbolagen går upp och reseförbuden slår in, så är det väldigt viktigt att skilja då på SAS och SAS mer än någonsin, kan man ju tycka. Men nu kollar jag på klockan här och säger att nu har det gått de här 5 minuterna, så att vi ska ju inte liksom, vi måste ändå hedra Peter Lynch här. Och då kan vi dessutom avsluta med att säga att i slutändan spelar ju faktiskt ingenting roll när det gäller världsekonomin. David Servos, som är Chief Market Strategist på Jefferies, han säger ju faktiskt då, precis som Lynch, att det är strunt samma med världsekonomin och makro. För Fed håller ju marknaden under armarna. Vi kan ju inte veta hur stor påverkan corona ska få, så varför ens gissa och bry sig om någonting. Han går till och med faktiskt så långt att han säger att bolagens vinster är onödiga att titta på. Det är brus. Och för att citera honom själv, så säger han att det är a colossal waste of time. Så att det här tycker jag är en kille som man gillar. Han skulle trivas väldigt bra på aktietorget. Där finns det mycket bolag för honom att titta på. Börsen dock, om man ska vara lite bullish faktiskt, det är så att många har inte riktigt fattat galoppen då, om man av vad David Servos säger. För att vi har fortfarande ändå nya rekordnivåer av cash på sidlinjerna. Så det finns fortfarande väldigt mycket pengar som då kan tryckas in på börsen fortfarande. Vi har fortfarande en hel del FOMO som skulle kunna kliva in i marknaden igen. Men nog om det. Vad ska vi prata om i veckans avsnitt? Jo, vi ska prata om e-handel. Vi ska prata om 3 egentligen bolag. Det är ju Etsy, det är Shopify och Mercado Libre, som det har pratat så otroligt mycket om nu i veckan, nu för att de levererar en riktig rökarrapport. Men det är något man ska tänka på innan man lyssnar på den här podden. Vad är det?
Jo, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys.
Och innan vi kör igång, så har jag bara en liten så här, riktig feel good nyhet den här veckan. Vill du höra?
Åh, vad mysigt. Vad är det för någonting?
Du vet ju att det är många som säger att Bitcoin inte finns på riktigt, eller hur?
Ja.
Och det är klart, man kan ju argumentera för det. Det går inte att ta på det, men det finns faktiskt i ettor och nollor.
Min portfölj 2017 argumenterar motsatsen.
Nej, men det är ju så. Det finns ju inte fysiskt då, utan det finns ju, men det finns ju fortfarande i ettor och nollor. Det går ju att kontrollera, det går att validera att det här faktiskt existerar. Men jag skulle vilja prata om en kryptovaluta som verkligen inte finns på riktigt, och det är OneCoin. Jag vet inte, har du hört talas om någonting om den?
Jag hörde faktiskt om den tidigare idag. Jag är inte så jätteinsatt på kryptomarknaden längre.
Nej, och den har egentligen ingenting med
Men då, då såg jag att det var någon kryptoexpert som han hade vikt sitt liv till att studera OneCoin nu och det som har hänt.
För att OneCoin, det är intressant att du nämner krypto, för att det har egentligen inte något med kryptomarknaden att göra, utan OneCoin har beskrivits av The Times som världens största bedrägeri. Det är helt enkelt ett pyramidspel. Man baserar det här på en kryptovaluta och sa att vill du vara med på nästa Bitcoin, investera då i OneCoin. Och då köpte man så här starter packs, det är väldigt vanligt inom, idag är det inte så mycket pyramidspel längre, utan mycket av det här MLM, alltså multilevel marketing, man ska värva andra så att man själv kan tjäna pengar på dem och så vidare. Det är samma sak som ett pyramidspel, men man lägger in en produkt också.
Och som Herbalife.
Precis. Men lägger man in en produkt i, då blir det helt plötsligt inte pyramidspel, utan då blir det multilevel marketing som det heter. Och det är tekniskt sett inte olagligt faktiskt. Eller inte, det är faktiskt olagligt i vissa länder, ska påpekas. Men då hade man det här då, och sålde man olika former av utbildningspaket och den här valutan och så vidare. Så att man skulle få vinster av det här, men vinsterna kom ju då såklart från andra investerare som kom in efter den. Och man tror att någonstans drygt 4 miljarder dollar har försvunnit in i det här bedrägeriet. Det finns estimat upp mot kanske 10 miljarder dollar. Och de flesta av ledarna nu bakom det här är faktiskt idag fängslade eller på flykt. Och jag har inte tittat på den här på OneCoin på ganska länge, och så dök det upp en nyhet nu för att det är en svensk kille involverad där som anses vara en av grundarna då. Och då började jag läsa lite om det här igen och uppdatera mig om det. Och då var jag väldigt glad i alla fall att se att det är så många ändå som åkt fast och att det här verkar ha stoppats ner eller stängts av väldigt mycket. Och det gör mig glad, för det är många som är lite inlurade här. Det är många också som tror liksom att verkligen OneCoin ska liksom existera och att de ska få ut pengar och så vidare. Men man har ju aldrig på något sätt egentligen kunnat växla OneCoin mot riktiga pengar. Man har aldrig kunnat sälja och köpa med andra medlemmar så som man kan med alla andra kryptovalutor. Ska man vara riktigt historiskt korrekt, så ja, det fanns en liten börs ett tag där man hade då begränsningar med hur mycket man fick sälja, hur mycket man kunde ta ut och så vidare. Men den stängdes ner redan 2017 om inte jag minns fel. Antagligen för att det var svårt att få folk att vilja behålla den här skiten då. Men är det någon fortfarande nu där ute som har blivit indragen i det här, så beklagar jag det. Men jag har ju diskuterat med många som har då investerat i det här, och väldigt många som ganska rabiata liksom försvarar sin position, kanske för att de inte vill erkänna att de blivit lurade. Och tror ni fortfarande inte att det här är ett bedrägeri, så kan ni faktiskt lyssna på grunden själva, för de har ju erkänt nu både till pengatvätt och bedrägeri. Även hemsidan ligger ner om jag har förstått det hela rätt också. Men sagt, jag lyfter fram det här nu, jo, för att runt 60 000 svenskar har dragits in i den här bluffen. Jävlar, så det är ändå en betydande liksom andel som har dragits in i det här. Och det är då faktiskt också just en svensk vid namn Sebastian Greenwood som nu pickas ut som en av hjärnorna bakom det här. Bosatt på Östermalm drygt 40 år någonting, och det skrivs som det var Breakit tror jag som skrev ett stort reportage om det här, som var väldigt intressant. Han riskerar nu 20 års fängelse i USA. Sitter fängslad på samma ställe som bland annat Jeffrey Epstein, El Chapo och Bernie Madoff. Där de har suttit en gång i tiden, så det är ett fint sällskap kan man ju säga. Jag tycker i alla fall att det här är en stor jäkla seger för rättvisan att de här skojarna sätts fast. Så jag vill bara lyfta, jag tycker att det är så otroligt fult att lura folk på den här typen av grejer. Och nu får vi väl hoppas då kanske att svenska EBM blir lite inspirerade här och nu kan visa framfötterna och börja rensa upp lite bland bedragare i Facebookgrupper, på Instagram och som även börjat nu ta sig in på Twitter, som man ser mer och mer. Så en stor shoutout till att i alla fall amerikanska rättssystemet verkar funka hyfsat.
Återigen den här veckan har vi med oss Fidelity International och deras fantastiska fonder.
Kul, och vi pratade ju om Peter Lynch här introt också. Det känns superbra. Han var ju faktiskt större delen av sin karriär på just Fidelity.
Ja, och denna vecka vill vi lyfta upp något som verkligen varit på tapeten senaste året, och det är ju hållbara investeringar.
Just hållbarhet och så kallad ESG, alltså Environmental, Social and Corporate Governance, är en otroligt stark trend. Och det är väl tur det också. Många av världens kapitalförvaltare och investerare skiftar sina pengar från skitiga och oetiska bolag, om man får säga så, mot bolag nu som jobbar mot en mer hållbar och bättre värld.
Och dessa flöden gör inte bara världen bättre, de tvingar också oss som vill få avkastning att tänka igenom vad vi köper. Vi vill ju förstås äga bolag och fonder som rider med på den här vågen.
Precis, och Fidelity, de ser inte hållbarhet som en fluga utan en nyckelfaktor som är här för att stanna. Man anser också att det bör vägas in i varje investeringsbeslut, lika djupt som att man granskar då sina portföljbolags tillväxtmöjligheter, så bör man också granska deras hållbarhetsarbete. Och i och med detta har man till och med utvecklat egna hållbarhetsbetyg, så man ger en rating till varje portföljbolag som man är ute och träffar. Och på så sätt kan man ju då systematiskt följa hållbarhetsarbetet i fonderna.
Är du intresserad av Fidelitys hållbarhetsfonder eller andra fonder för den delen, så kollar du in dem hos din nätmäklare eller bank. Besök gärna också fidelity.se där du kan läsa alla nödvändiga prospekt, det lättlästa Key Investor Information dokument och annan information som kan vara intressant för dig som vill investera.
Tänk på att alla investeringar kan gå ner i värde och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Vi säger stort tack till Fidelity International. Okej, okay, bring it. Vilket bolag vill du börja prata om?
Jag tänkte, vi börjar med det bolag som båda vi kan bäst och sen trappar vi ner till de vi kan sämst.
Ja, det är bra. Så vi avslutar på det sämsta.
Ja,
folk kommer komma ihåg.
Vi börjar starkt, avslutar svagt. Och det är väl det vi brukar göra i den här podden. Så jag tänkte vi ska börja med Shopify. Och en snabb intro för er som inte vet vad det är. Shopify är en SaaS-plattform för att helt enkelt kunna, för att företag kunna bygga sin egna e-handel. Och det som är intressant med Shopify är att det i stort sett, enligt mig i alla fall, men jag vet att många andra tycker det här också, är en av de få bolag som faktiskt kan ta sig an Amazon. Och det här är genom att vara en modul mellan handlare och företag och logistiken. Och helt enkelt gör det att företag behöver flytta sig mindre på Amazon. För det är så många, majoriteten av alla bolag är ju småbolag. Och då för att till exempel USA, för att de ska kunna sälja online överhuvudtaget, ja, då måste de ju sälja via Amazon, annars kommer ingen hitta dem. Men Amazon tar en jäkla saftig bit av kakan, för att det är cirka 25%. Det här kan de helt undvika genom att skapa sin egna webbutik. Och du behöver inte bygga upp, liksom anställa massor med kodare som sitter och bygger upp en egen e-handel, utan det är en väldigt enkel plug and play manik du har här.
Skönt att höra att det finns lite skötte kvar i alla fall i det när du säger webb. Men det ska också tilläggas, Amazon har ju fått mycket kritik. Jag tror vi har pratat om det i podden för kanske 2 år sedan någonting, att det kom ju fram att de analyserar ju liksom all data på deras egna plattform och ser ju då ibland, okej, den här produkten verkar sälja väldigt bra. Då tar ju de fram ibland kopior då, och så konkurrerar de ut sina egna kunder så att säga på plattformen, så att Amazon går in och gör egen brandade grejer. Men det kan man också, en bra liknelse man kan tänka kring Shopify, det är ju helt enkelt när man vill skapa en e-handel, ja, då signar man upp så här, och det är väldigt likt WordPress på så sätt. WordPress är ju liksom, för alla som har någonsin startat en blogg eller en hemsida, så är det ju oftast WordPress man går till, för att det är en färdig plattform, det är plug and play som du säger, och man bara pang så har man en hemsida. Och Shopify är egentligen samma grej, det är väldigt likt, men här har det dessutom väldigt enkelt att integrera så att du kan ta betalt helt enkelt av dina kunder. Ofta kombinerat tycker jag med Stripe, om inte jag minns fel. Det kan ha förändrats nu, det var länge sedan jag själv var kund på Shopify.
Jo, absolut. Historiskt sett har det varit Stripe. De har även sin egna payment-processor nu. Men bara för att man ska förstå hur stort Shopify är. Du har utan tvekan använt, om du har handlat på internet, så har du med väldigt stor sannolikhet använt Shopify. Eller känner någon som använt Shopify. Cirka 300 miljoner människor har ovetandets handlat på Shopify. Och Shopify är själva strax under 1 miljon kunder. De skrev faktiskt upp bland annat Heinz och Lindt. Det vill säga ketchupmakarna och chokladmakarna under kvartalet.
Ja, så det är inte bara småfiskar som är på den här plattformen.
Exakt, och det jag tycker är väldigt intressant är att båda företagen launchade sin nya e-shop inom en vecka efter att de hade signat upp. Och det visar ju på hur otroligt effektivt och otroligt snabbt Shopify är och minskar det här så kallat time to value för brands. Och det är i stort sett hur snabbt en SaaS-produkt kan visa värde för sina kunder. Och så, teoretiskt är det så här att desto snabbare time to value är, desto lägre kommer framtida churn vara.
Ja, för sen står det ju där bara tickar, och det finns ju inte jättemycket anledning att byta från en sån plattform. Det blir liksom så pass stora investeringar att ha ett annat alternativ.
Exakt.
Och jag tycker verkligen liknelsen med WordPress är väldigt bra, för det är ju väldigt likt den plattformen fast för då e-handel.
Ja, det är det absolut, och det finns ju ingen riktig konkurrent. Vad jag vet finns det ju WooCommerce, och det är väl, i alla fall när jag höll på att kika för flera år sedan, då var det Shopify och WooCommerce var de största. Och WooCommerce var en plugin för WordPress.
Precis, det är ju så. Om du börjar bygga din WordPress-sajt och vill bygga på med e-handel, så är det ju WooCommerce man ska använda. Sen finns det lite små uppstickare. Jag vet att det finns ett svenskt företag som jag inte minns namnet på just nu tyvärr. Men generellt är det oftast på de flesta andra plattformar så är man ganska begränsad. Shopify är ändå väldigt mycket som WordPress. Så att det är jättesnabbt att komma igång, men du har fortfarande stora möjligheter att customisera liksom så som du vill ha det.
Exakt.
Men då kan man ju tänka sig att de tjänar svinmycket pengar, eller?
Jag skulle säga så här, att de tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. De har haft en väldigt fantastisk kub. Detta slog ju konsensus på alla sätt. Och visar ju på att de börjar liksom få riktig penetration. Vi såg att GMV växte nästan 50% year on year, alltså gross merchandising value. Det här var helt enkelt för att på grund av det som hände i covid så tvingades ju väldigt mycket företag att snabbt byta till att sälja online. Det de såg, för Shopify har ju inte bara online, de har ju även en point of sales-plattform, alltså som kan ta betalt i butik. Och de såg nästan all försäljning de tappade i mars i butik återkom sen i slutet av mars, april, online. Vilket är otroligt bullish tycker jag för Shopify. Såg ju också en väldigt stark tillväxt i nya butiker. över 60% nya butiker och first time consumers, alltså nya kunder i de här butikerna som Shopify står för, ökar med 8%. Så som vi poängterade förut och som vi poängterat med, som sagt, Netflix, så troligt har den här pandemin dragit fram flera år av e-handelspenetration som kommer att gynna Shops butiker och den bredare plattformen. Och jag personligen ser ingen anledning till att användare ska churna i en högre takt än innan pandemin.
Och när vi säger churn så pratar vi helt enkelt om att kunderna ska lämna plattformen.
Exakt, exakt. Det är som, vi säger att jag aldrig använt Amazon Prime tidigare eller handlat via Amazon. Och sen gör den här pandemin att jag inte kan gå ut och handla och så börjar jag handla via Amazon. Bara för att det sen lättar upp kommer inte liksom probabiliteten för att jag minskar använda Amazon i framtiden nu när jag faktiskt använt den öka. Så att kundbasen...
Det enda man kanske kan tänka på, det är väl att det är såklart att eftersom konkurserna liksom som går upp i taket, så kommer ju såklart också en hel del av Shopifys kunder att gå i konkurs med stor sannolikhet.
Så är det absolut.
Så men... det är väl det man kan ta i beräkning. Men en stor del av kunderna kommer in nu, och det är alltid positivt. Jag har väldigt lätt att hemfalla till att, när som du säger, att man, ja, men man flyttar fram kundintaget både för Netflix och Shopify, att de blir kunder nu istället för att bli kunder om kanske ett halvår, för att man liksom har snabbat på den digitaliseringsprocessen. I mitt huvud som har varit lätt att liksom gå till att okej, men det betyder att de kommer färre kunder sen. Men så funkar det inte, för att de, eftersom det är recurring revenue, de har ju en prenumerationsintäkt, så kommer de ju verkligen, flyttar man fram intäkterna så kommer det bara vara positivt. Då kommer ju de fortsätta ticka på framåt också. Så det är otroligt, otroligt positivt för bolaget. Och det ska ju ändå tilläggas att det här är inte heller något bolag som tidigare liksom har stått still, utan man har väl haft en omsättningstillväxt på mellan 30% till och med upp mot 50% per år de senaste 4-5 åren någonting. Så det har varit ett otroligt snabbväxande bolag, och nu har man bara liksom ytterligare lagt på i en ny växel.
Ja, omsättningstillväxten har ju snittat ungefär 30% de senaste 3 åren, och jag tror att det är rimligt att anta att det inte kommer att ta de, liksom, det kommande året eller kommande åren. Som du säger, deras recurring revenue har ju bara ökat. Visst så kommer pandemin leda till fler konkurser, men man har ju liksom redan nu sett att den ökande konsumtionen har offsettat, i vissa kategorier har offsettat andra kategorier är rätt extremt. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Ja, som sagt, du såg ju omsättningen för det som kallas Merchant Solutions har ju accelererats. Deras take rate ökade, och så take raten är mängden användare på en sida som utnyttjar ett visst erbjudande. Sen också Shopify Fulfillment Network, som är ett dedikerat nätverk med fulfillment centers där du helt enkelt kan, som är utspritt över USA, som liksom i stort sett garanterar att leveranser kommer i tid och minskar.
Logistik egentligen och frakt för det du säljer, det är väldigt
smidigt. Det är logistik, men de såg sin största sign-up rate sedan början på 2019 när det här startades. Och det här är något som Shop kommer satsa extremt mycket på kommande åren. Och det är det som är intressant med Shopify överlag. Det är inte bara SaaS-plattform, det är ett helt ekosystem. Och framförallt hur de försöker bygga ut det här ekosystemet för att ta hand om både online, de hjälper till med fysisk retail, de hjälper till med lån likt Alibaba gör, väljer ut företag som möjligtvis inte kan få lån på andra sätt. Visst, det här innebär ju en typ av finansiell risk för bolaget, men det låser också in och lockar till typ av kunder som inte kan få lån på andra sätt. Ytterst intressant ekosystem tycker jag.
Men allt det här gör ju helt enkelt att det blir mycket lättare. Du kan ju fokusera på det som du vill göra, det vill säga designa produkten, ta fram produkten. Jag har som sagt själv varit kund hos Shopify och drivit en e-handel där. Och det är ju, tyckte jag i alla fall, ett av de största problemen man har. Det är, man vill ju inte hålla på lägga massa tid på hur ska plattformen fungera, lägga tekniska resurser på det. Och något vi hade ett problem med var ju också just med logistik och frakt och sådana saker. Så alla de här sakerna med fulfillment network och betalningslösning och allting, det är det som gör att man väljer som plattform, för den blir också otroligt mycket smidigare att jobba med.
Exakt, jag tror det är någonting som man lätt åsidosätter, speciellt om man inte liksom själv håller på att bygga upp tekniska produkter, är att varför ska man köpa in en sån här produkt när man kan bygga det själv? Om du bygger det själv har du liksom mer frihet, du behöver inte betala andra för en revenue, det kostar mindre. Men det kostar inte mindre, för du måste anställa folk att bygga det här, du måste anställa folk att fortsätta maintaina det här och hålla allting uppe och fixa problem. Och så vidare. Det är mycket lättare att köpa in det här för långt under än vad en enda ingenjör kostar i månadslön. Och få upp det inom en vecka och låta det rulla på. Det finns otroligt få fördelar med att faktiskt bygga in-house nu för tiden, oavsett vad det är för produkt eller vad det är för funktioner, som du inte på ett billigare sätt, framförallt om du är ett företag som redan är startat, som redan har intäkter.
Ja, och jag skulle säga det enda jag har problem med det här bolaget, för att nu låter ju allting som att det är så himla fantastiskt. Problemet varför jag i princip aldrig ägt det bolaget, det är just för att de tjänar ju tyvärr inga pengar. Det var lite det jag skämsamt syftade på när jag pratade om att de tjänar jättemycket pengar. De gör ju egentligen större och större förlust varje liksom år. Desto mer dess omsättning växer, desto mer förlust gör de. Och det är det jag kan ha lite svårt för att det är det klassiska riskkapitalbackade bolagen liksom, som pratar väldigt mycket om TAM, alltså Total Addressable Market, och det är de otroligt tillväxt, och de säger att de kan när som helst vända till lönsamhet och så vidare. Men ja, det är ju extremt svårt att bedöma det liksom, om det verkligen stämmer. Det är ju ändå lätt, nu tror jag kanske inte det är så i just Shopifys fall, men det är ändå lätt att kanske då, så har vi sett att det var med en bolag som till exempel Uber, där ja, anledningen till att de kanske växer mycket, det kanske inte är för att produkten är så bra, utan för att de ger bort produkten för billigt, och då kommer de aldrig kunna egentligen vända det till lönsamhet. Så jag vet inte, det är det jag är lite svårt för med det här bolaget, men annars tycker jag själva produkten och bolaget är otroligt intressant. Man kan även lyssna på en intervju med deras vd, såg jag släpptes bara idag, vi spelar ju en tisdag 12 maj med i Invest Like the Best, den podcasten. Tycker jag verkligen man kan lyssna på den intervju med vd där, om man är intresserad av bolaget.
Absolut, och självklart, alltid när ett bolag med förlust måste man tänka efter, varför är det värt det? Kommer de kunna vända det här? Eller är det en raket som kommer falla platt som en pannkaka? Det jag tycker är intressant med Shopify, de har ju relativt hög bruttomarginal, ligger över 50%, och de spenderar väldigt mycket pengar på just nu på sales and marketing, cirka 30% av kostnader. Och sen research and development ligger väl på cirka 16%. Helt ärligt, när man är ett sånt här ungt företag, så föredrar jag nästan att man lägger väldigt mycket pengar på att öka marknadsföring, öka sin, liksom öka sitt brand så att det blir mer känt, öka försäljning så man kommer in hos mer företag, plocka de här viktiga spelarna som till exempel Heinz och Lindt, visar att man har de här under bältet, inte bara småföretag, utan det här är en viable option för större företag också. Men också satsa på research and development mycket, bygga upp det här ekosystemet, var inte bara en SaaS-plattform, utan bygg upp din fintech-avdelning, bygg upp utlånade nätverk, som vi säger att de tar också emot betalningar nu. Så enligt mig, det här är inte bara en, och det här kommer gå vidare till de andra bolagen också, det är inte bara ett SaaS-plattform, utan det här är en fintech-plattform. Och enligt mig är det här mycket mer intressant att äga än till exempel banker som tar emot betalningar. För att här har ett ekosystem och en nätverkseffekt som banker inte alls kommer kunna ha i framtiden. Vad jag tror på samma sätt som de här bolagen kommer ha.
Nej, och jag håller med det helt och hållet. Det är klart, ser man att det finns en kran man kan vrida på, att stoppar vi in pengar i det här hålet, då kommer det komma fler kunder till oss, vilket gör att vi tjänar mer pengar imorgon. Ja, då ska man ju gasa så mycket man kan. Och bolaget är välkapitaliserat också. Det liksom, jag tror inte att de kommer ha något problem med finansiering och så vidare. Men det är ändå alltid det som har avskräckt mig lite grann med dem. Tyvärr då, med tanke på att de till exempel i år har gått upp 92% sedan årsskiftet, så är den nästan upp dubblad för året. Och det är ett otroligt välskött och fint bolag liksom, som jag åtminstone jag tittat på länge, men aldrig riktigt vågat mig in helt.
Det har faktiskt varit en av de här bolag som got away, som man brukar säga. Eller man kanske inte alls brukar säga. Men jag kommer ihåg, jag började faktiskt kika på den för att det var 2015 tror jag, och det var ju liksom, det var tidigt, det var strax efter IPO på amerikanska börsen här för mig. Och då tyckte jag att det var för dyrt. Då kostade väl, liksom de gick med förlust då, gick med ännu mer förlust än vad de gjorde nu. Och sen dess har de ju gått 25 gånger pengarna.
Ja, precis. Så det är synd. Och hade man varit lite förutseende då, kanske, det kanske du var, det vet jag inte. Men hade man ju dipköpt den här nu när börsen var nere, då har den har faktiskt gått över 100% sen botten under corona. Men som sagt, jätteintressant bolag. Jag tycker verkligen man ska läsa vidare på det och kanske lyssna på en intervju i Invest Like the Best. Det är ett otroligt intressant bolag. Jag äger dock inga aktier för tillfället, men jag blir ju väldigt sugen på att köpa det och har varit det och andra sedan i några år nu också.
Jag ska bara,
äger du aktier i bolaget?
Jag äger faktiskt bolag i aktier. Jag äger aktier i bolaget igen faktiskt. Köpte inte på den största dippen tyvärr. Och jag ägde bolaget förra året. Sålde bolag och nu har jag köpt tillbaka den till en typ 50% premie än vad jag sålde den för. Så det var inte det största.
I'm in the market.
Men jag vill bara säga, han då när det kommer till management och ha en så här founder-led company som är i vdn och grundaren Tobias Lütke. Han är ju lite av en, för mig, Jeff Bezos eller Daniel Ek. Han är en extrem visionär. Han vet liksom hur han ska ta bolaget vidare. Och det känns som han har en plan, inte bara kommande året eller kommande 5 åren, utan kommande 10 åren. Vilket gör att det är så svårt att stå utanför. Och lyssnar man på podden vi hade i somras om Henry Singleton, så vet man ju att han utfärdade ju aktier när bolaget stod i väldigt högt kurs och köpte tillbaka aktier när bolaget stod i låg kurs. Och det är ungefär det vi ser i Shopify nu. De har ju börjat ställa ut lite fler aktier för att plocka in lite mer pengar. Och det kan man ju se som något negativt. Ja, bolaget tror att de är övervärderade själva, de behöver mer pengar. Men om man kollar på de liksom främsta investerarna och kapitalallokerarna genom tiderna, då gjorde de ju exakt samma sak. Och det tycker jag är ett väldigt positivt tecken, snarare än tvärtom, då man ska köpa tillbaka aktier när man står på rekordhöga nivåer.
Ja, intressant bolag. Ska vi hoppa vidare till, ska vi ta Etsy kanske, som också är lite av en e-handelsplattform, men på ett enklare sätt.
Ja, absolut. Etsy, och där är ett bolag som jag handlade med första gången 2010-2011. Jag kommer inte ihåg vad jag köpte. Jag köpte någonting. Och sen dess har jag i stort sett glömt bort det fram till, förutom så liksom sporadiska gånger, men inte riktigt kollat in det för några veckor sedan. Och fan, det har ju fullständigt exploderat på börsen. Vi kan ju snabbt berätta vad det är för någonting. Det är i stort sett en e-handelssida, tänker Amazon, men väldigt nischat. Det fokuserar på handgjorda prylar, vintageprylar, saker som inte vanliga butiker skulle ha. Saker som lite mer one of a kind, som du inte kan massproducera.
Det är ju mycket folk som lägger ut där, alltså när man gör saker själv också. Om man själv håller på att, vad vet jag, virka gosedjur eller måla tavlor eller någonting. Det är typiskt att göra egna armband. Sånt lägger folk ut mycket på Etsy. Mycket liksom craftsmanship, om man ska kalla det för. Alltså folk som, hantverk helt enkelt.
Exakt, och det här bolaget är också presterat otroligt bra i corona. Vilket man kanske inte skulle kunna tro, för att de har inte så mycket av de här essentiella varorna som till exempel Amazon har sålt väldigt mycket av. Etsy har ju väldigt mycket av liksom smycken, saker till bröllop, olika typer av t-shirts och tryck och grejer som inte har sålt lika bra på andra typer av webbshoppar. Och det här såg ju en nedgång i mars, men man har ju sett en stark acceleration i april, vilket jag tycker är otroligt positivt.
Ja, tittar man på aktien först, bara kan vi nämna det, 85% plus ju är den sedan årsskiftet, och återigen där även 100% upp från botten om man hade fiskat upp den då.
Exakt, och gross merchandise sales är upp 33% year on year. Omsättningen plus 35% year on year. De har en bruttomarginal på 25%, så alltså inte lika trevligt som Shopify, men de har heller inte ett lika brett ekosystem. Däremot går de ju med vinst. Vinsten kom in på cirka 0,1 dollar per aktie. Och det är lägre än förra året. Men enligt management var det här för att man höll i många olika valutor. För man snabbt ville kunna överföra valutor till sina försäljare när de har gjort en försäljning, för att de skulle kunna hålla sig likvida.
Det tror jag bara slår mig att det skulle ju, det är kanske en first level thinking liksom argument här, men jag kan tänka mig att det är väl kanske en anledning till att de ändå har klarat sig ganska bra nu, för att det de trycker mycket på, om man tittar på deras hemsidor och så här nu, så har det varit mycket om just support independent sellers, och liksom de kanske driver lite på den här support your local trenden, det vill säga vill att någon ska liksom, dina favoritföretag ska överleva, så gå in där. Sen vet jag faktiskt också att de säljer ju en hel del liksom designade munskydd och den typen av saker också, så att eventuellt kan de ju ha liksom gått bra på den typen av grejer också.
Nej, men det där är ju asintressant. Faktiskt så såg man att 17% av det här gross merchandising sales bestod av masker under Q1. Och det här är inte något som kommer hålla i sig framöver om inte masker blir en superstor trend. Det som dock var intressant var att av de här 17% så återkom strax över 30% inom 14 dagar och köpte något annat på hemsidan. Så det visar ju lite på att bara man får in folk på sin e-handel, är de intresserade av det som säljs här, så är det en stor sannolikhet att de är intresserade av något annat också.
Det är mycket det som du pratar om med Shopify och alla de här sakerna som digitaliseras. Att tröskeln är ofta ganska stor, men har du väl kommit in på Amazon, har du väl kommit in på Netflix eller Shopify eller vad den är, ja, då är det lite lättare att fortsätta sen, för då har du ju ändå liksom lagt in dina kreditkortsuppgifter och allting, så att det rullar ju på liksom därifrån sen.
Exakt, och de såg ju active buyers var upp 16% year on year, och de har ju växt gross merchandise sales nu för 8:e kvartalet i rad. Habitual buyers är upp 22% year on year. Vad jag såg så var det inte någon jättestor, jag kunde inte tyda differensen, det kanske var jag som inte tillräckligt noga när jag läste den här rapporten, men jag antar att active buyers här återkommande kunder, habitual buyers är inte lika återkommande kunder. De har i alla fall 4 miljoner nya köpare och 2,5 miljoner som är re-engaged, som inte handlat på minst ett år. Och det tycker jag är otroligt intressant, att de har lockat in de här gamla kunderna igen. För att rent kostnadsmässigt är det mycket billigare att få tillbaka en gammal kund att handla igen än att få in en helt ny kund. Det var lite om det här kvartalet. Sen kan man ju fråga sig, hur kommer det här vara inför Q2? Som Niklas berättade i makrot så är det ju i stort sett då shit happens. Och det är då man troligtvis kommer se väldigt många bolag gå omkull. Många kommer få jävligt blodigt. Och det som är intressant med Etsy är att de har en otroligt bullish guidance inför Q2.
Jag misstänker att väldigt många av de som säljer grejer på Etsy inte lever på det de gör, utan det är oftast hobbies som man kapitaliserar lite grann på.
Det tror jag absolut.
De kommer ju inte sluta med det för att andra bolag går konkurs. Hobbies kommer du kanske till och med ännu mer tid för. Och de som köper från Etsy gör ju oftast inte det, för det är liksom inte stora inköp, det är inte det man kanske sparar in på, utan det är ju mycket små grejer. Så att, jag vet inte, jag kan ändå förstå att de inte känner sig jätteoroliga för utvecklingen.
Det där är superviktigt att påpeka. Att man har ju sett, det är ofta de här stora, liksom det som kallas för one ticket items, saker som kostar väldigt mycket som du gör ett stort utlägg för, det är sådana som folk har dragit tillbaka på.
Klassisk sån grej är såklart bilförsäljning, och det är därför vi har sett bilförsäljningen krascha.
Exakt, och de här mindre köpen som inte kostar så mycket men som får dig att känna dig väldigt bra när det kommer en liten förpackning i brevlådan som säger, här får du Niklas hjärta hjärta. Det är sådana man fortsätter att köpa. Och det är såklart som sagt mycket bullish för Etsy. De estimerar att deras gross merchandise sales kommer ha en tillväxt om 80-100% för Q2. Omsättningstillväxt om 70-90%. Vilket det är helt fruktansvärt bra nivåer.
För det är galna siffror, och de har ju växt kraftigt nästan jämnt. De har väl typ aldrig, det är väl inget år i princip de har minskat sin omsättning. Även vinsten, där ser man ju mycket tydligare trend också, att senaste åren vinsten ökat i tiden. Men tyvärr så har de ju liksom fortfarande, P-talet ligger på 130 drygt någonting, så att det är ganska dyrt bolag om man ser det så. Där förhoppningsvis så ska de kunna göra lite mer vinst.
Exakt, men du vet vad de säger, vill man ha tillväxt så får man betala för det.
Smakar det så kostar det.
Exakt, och nu när räntan aldrig kommer komma över nollan så får man väl betala ett P3000 eller någonting.
Precis, det är bara att sätta vakt i noll så blir det.
Exakt, men som sagt, Etsy, som jag sa tidigare, jag har aldrig liksom läst en Etsy-rapport tidigare, började sätta mig in i bolaget för några veckor sedan och tycker nu det är mycket mer intressant än jag tidigare trodde. Efter att ha vetat om själva bolaget i säkert ett årtionde, men helt stått utanför och trott att det där var skit. Visar att jag hade väldigt fel.
Ska vi hoppa vidare till Mercado Libre?
Sist men inte minst så har vi Mercado Libre.
Yes, och de har ju en logga, det vet jag inte om du har tittat på. Deras logga är ju två personer som skakar hand. Det såg jag att de ändrade nu under corona till två personer som nuddar varandras armbågar så här. Gör en liten armbågshälsning istället.
Ja, det är
så till. Det är så jävla kul.
Och det här är ett otroligt intressant bolag. Jag tror att många av våra lyssnare har hört talas om det här förut. Och man kan tänka sig att det här är ett Amazon eller ett Alibaba för Sydamerika.
Brukar ju omnämnas som Sydamerikas Amazon, men det ska vi väl lite slå hål på idag.
Exakt.
Och eller åtminstone hitta en bättre liknelse.
Och det jag tycker är så intressant med det här bolaget är, inte bara så går det fruktansvärt bra för bolaget som vi snart ska gå in på, Q1-an är troligtvis en av de bättre Q1-erna som kommit ut det här året. Men också har de satt också väldigt hårt på att bygga ett stort intressant ekosystem för att verkligen bygga upp sina nätverkseffekter för att hålla kvar användare och vara en dominerande spelare i Sydamerika. Men glider vi snabbt in på liksom det finansiella som kommer till Q1 då. Total omsättning för bolaget är upp 71% om man är FX-neutral. Och det är jäkligt bra, men sen tänker man, fan, de här sydamerikanska valutorna, de fick ju fan på smällen. Hur är det där om man kollar amerikanska dollar? Och det är inga problem, för det redovisar de också. Totala omsättningen är upp nästan 40% year on year i amerikanska dollar. Vilket är fantastiskt för ett så här stort bolag. Och de har ju flera avdelningar. Men enkelt så har de commerce, alltså sin e-handel, motsvarar cirka 58% av intjäningen. Och sen har de sin fintech-avdelningen som motsvarar cirka 42%. De går med förlust, men det är minskande jämfört med tidigare år. Och det är en positiv trend, tycker jag.
Det man kan tillägga där lite grann, om man nu ska vilja hålla den här jämförelsen med Amazon, hur jag kan tycka att den är lite orimlig, men så, jag tycker ju inte man ser en jättetydlig trend liksom mot lönsamhet, men det hade ju faktiskt inte Amazon heller, utan Amazon var ju också väldigt svajigt upp och ner, och där pratade man mycket om att nej, de designar sin vinst själv, de kan ju styra vad de vill ha för vinst egentligen, och sen helt plötsligt exploderar den vinsten. Det var väl dock mycket tack vare just AWS, alltså Amazon Web Services, deras molntjänst, så där är frågan om Mercado Libre kan leverera på dem samma sätt. Men poängen är att det behöver ju inte alltid vara den här stadigt tickat uppåt trenden heller.
Nej, absolut. Jag tror för sådana här bolag som är Amazon och som är Netflix, jag tänkte säga Facebook, men Facebook har aldrig riktigt varit den och är lönsamma från dag ett, så tror jag att så länge du inte är beroende av kapitalmarknaden för att överleva men kan tjäna extremt mycket pengar, så kommer du i längden tjäna mer på att återinvestera väldigt kraftigt i bolaget och försöka expandera så snabbt som möjligt och ta så mycket marknadsandelar som möjligt. Deras marketplace växte otroligt. Deras gross merchandising volume accelererade under april efter att ha tappat under mars, som i stort sett andra bolag. Och det här tycker jag är extremt positivt, för det innebär ju i stort sett att man har ju sett en omställning från fysiskt till online. Och det här kan säkert vara extremt first level thinking, men jag tänker om man ser en acceleration i april som är Q2, så tror inte jag att det nödvändigtvis kommer avta senare i Q2 om inget extremt händer. Men i alla fall, gross merchandising volume växte 34% year on year. Extremt bra. Den viktigaste marknaden för Mercado Libre är Brasilien, Argentina och Mexiko. Men senaste kvartalet såg man även att Colombia och Chile växte starkt. Så man har ju liksom de viktigaste länderna rent ekonomiskt. Du ser ju även att de börjar satsa väldigt hårt på mobile. Mobila omsättningar växte 200% year on year. Och så ökade unique active users med 31%. Och som vi sagt för de andra företagen, jag tror inte att alla de här 31% kommer lämna när corona avtar. Otroligt positivt för Mercado Libre. Även sett en stark tillväxt i sin logistikavdelning, och deras logistikavdelning förbättrar snittkostnaden för ordrar, förbättrar shipping times, det förbättrar kvaliteten i shipping när de själva får ta hand om det här. Och sen har vi deras fintech-avdelning. Omsättningen växte 83% year on year när man kollar FX-neutralt, eller 45% när man kollar på amerikanska dollarn. Transaktioner dubblades och deras mobile wallet växte 300% year on year. Så att du har ju e-handelssidan, vilket tenderar att ha relativt låga marginaler. Men sen har du också fintech-sidan som förhoppningsvis över tid kommer kunna dra upp marginalerna, som kommer kunna dra upp vinsten. Och det är här varför jag tror att det här är och kommer vara Sydamerikas svar på Alibaba och Amazon.
Ja, otroligt intressant, och det har ju snackats mycket om det här bolaget, så det är lite kul, men jag vet inte, jag har alltid varit lite på sidlinjen från det, men det är också alltid svårt att sätta sig in i det. Det ligger långt bort för mig, Sydamerika.
Nej, men exakt, jo, absolut, det är ju svårt när det inte är på hemmaplan. Jag har ju fan inte ens varit i Sydamerika, så fan vet jag om det landet. Det enda jag vet är att
om det landet.
Det är om det landet, exakt. Afrika, det är ett land. Sydamerika, det är ett land. Jag vet ingenting om geografi heller, tydligen. Det enda jag vet är att liksom snittbefolkningen får en allmänt förbättring, förbättrat ekonomiskt läge, och även liksom länder som har jävligt tufft som Argentina, bara för att de har det tufft där betyder inte att de kommer dra sig från att handla från online. Och då tror jag att liksom en närstående konkurrent som Mercado Libre kommer ha ett starkt övertag över Amazon. Det är ju bara att kolla på, och det här vet ju både du och jag väldigt noga, eBays intåg i Kina när de försökte konkurrera med Alibaba. Det gick åt helvete. Varför då? Jo, för att de förstod sig inte på sin kinesiska kund. De antog att den kinesiska kunden var likadan som den västerländska. Och det kunde inte vara mer fel. Och jag tror att det är samma sak i Sydamerika. Du kommer ha väldigt svårt som västerländskt bolag att konkurrera.
Precis, en härlig, liten härlig e-handelstrio man kan ta in där. Alibaba, Amazon och Mercado Libre. Så har man täckt in en liten stor, liten andel av världen i alla fall. Men med det tycker jag att vi rundar av det här avsnittet, eller hur?
Det tycker jag låter bra.
Och som vanligt då disclaimer, vi pratade om Shopify, Etsy och Mercado Libre och du ägde ju aktier i Shopify. Jag får se, jag har alltid varit sugen på det här bolaget och det kanske är en sån där att man ska bara rycka plåstret även om du tar emot och köper något som gått upp 100% på någon månad. Men buy once, cry once kanske man ska kategorisera den under.
Så är det och jag som sagt, jag har sett den gå från typ $25 till nu när den står i över 700. Och jag hade jättegärna velat äta den hela vägen. Och alltid tyckte att den såg dyr ut. Och det är mycket mer att min målstoren är 300. Men det finns också väldigt stor sannolikhet att den står mycket högre om 10 år. Vem vet?
Det som är intressant där som jag tycker man verkligen ska försöka avgöra. Det är ju det här som, lite som du var inne på. Att vad är visionen framåt? Och tror man att de kan exekvera på den? För då kan inte den här typen av bolag vara väldigt, väldigt intressant.
Yes, och jag tror att det är väldigt viktigt att kolla på vad man tror framtida revenues är. Vad framtida EBIT är. Framtida earnings. Om man inte vet hur man ska kolla det här själv. Kolla vad konsensus är. Kolla vad analytiker tror. Och försök ta något base case scenario. Och på det sätt försöka komma fram till någon typ av framtida market cap för bolaget och räkna ut något kagger där. Skulle det visa sig att det här kaggret inte är så bra, så är det bara skita i att äga bolaget. Om du kommer fram till ett kagger så kanske ser en tillväxt på 15-20%, ja, då kanske det är värt den här risken, även om det är ett väldigt dyrt olönsamt bolag just nu. Men man vet att det växer, och man vet att det är en marknadsledare, och man vet att det troligtvis kommer växa. För att jag tror att ett stort misstag som många gör, det är att man, den första boken man läser, det är Benjamin Grahams värdeinvesterarböcker. Och så börjar man helt basera alla sina inköp på P/E-tal.
Då eller price to book, gud bevare.
Eller price to book, och då kommer man missa i stort sett alla tillväxtcase, för alla tillväxtcase är väldigt dyra i början. Och det finns ju en anledning till det är för att de växer väldigt snabbt. Men hoppar man till Mercado Libre, ja, jag äger Mercado Libre.
Och då kanske det kan vara på sin plats att lägga till då att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Vad ska man tänka på?
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Lämna jättegärna en recension på iTunes. Och ett stort tack till Fidelity International som har sponsrat den här podden.
Precis, och gå in på din nätmäklare, läs alla relevanta prospekt och så vidare. Tänk på att det finns risker involverade med att investera här. Men titta gärna in deras fonder, för de är väldigt intressanta och de har så ett extremt stort brett utbud. Och både av hållbara fonder och så vi pratade om förra veckan mot tillväxtmarknaden och så vidare. Väldigt, väldigt intressant och kompetent fondbolag.
Sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.